Hej och välkomna till Artists Alive. Det är jag, Gustav Zeventin Elström, och det här är en podcast där jag intervjuar intressanta människor inom underhållningsvärlden. Och med mig har jag Christian Hedlund, som jag tänkte ni ska få lära känna i dagens avsnitt, som är bland annat röstskådis och översättare och har varit programledare i radio. Hej, läget!
Hej! Tack för att jag får vara här. Det är jättebra. Det har varit en kaos idag. Det har ju du fått erfara också, med lite kaostrafik och sånt där. Kollektivtrafiken i Stockholm har inte funkat som den ska. Men förutom det så, hektisk dag med mycket på schemat för mig i alla fall.
Det var ju ganska hektiskt att komma in. Jag spelade in här i Solna och jag bor i Järfälla. Så vanligtvis så brukar jag bara ta pendeln in till Sundbyberg och bara byta hit med tvärbanan. Men jag fick ta mig till Vällingby med tunnelbanan, ta mig in till Odenplan, byta till en buss hit. Och det var så krångligt det, men jag är glad att I made it.
Och för den som inte lyssnar och inte bor i Stockholm, så är det så här, det är en omväg som heter duga. Han har kämpat idag, Gustav, för att kunna vara här för din skull. Så var tacksam med podden i öronen nu.
Det kommer finnas folk som vet vem du är, medans det finns
handfull, någon
som kanske inte har så bra koll på dig. Kan du inte bara berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Ja, jag tror att många vid det här laget kanske har hört min röst framför allt, men inte vet vem jag är. Och så ska det ju vara. Det är det som är det lustiga med det här yrket. Men så ska det ju vara. Christian Hedlund heter jag. Jag har jobbat som röstskådespelare i 20 år, som reklamröst i 20 år. Det är 20 plus år. Och som dubbare i 10 plus år. Dubbat mycket barnfilm och barnserier. Gjort mycket reklamröster genom åren till olika företag, och har jag bakgrund inom radio. Jag var med och startade Sveriges första kommersiella tv-spelspodcast som heter Radio Gamer. Jag är 50% av de som gör podcasten Röstskådespelarna, där vi intervjuar rösterna som jag och många med mig växte upp med, som startade dubbning i Sverige. Sysslar med dravel i sociala media och dumheter på YouTube, och det är väl typ det.
Men det var ju reklamröst först, eller hur var det, innan du gick över till radio? Sen, hur kom du in på den banan?
Jag har alltid varit fascinerad utav röster, ända sedan jag var väldigt liten. Jag var nog 6 år första gången när jag sa att jag upptäckte på den tiden det fanns kassettband. Och är du för ung så får du googla. Men det var så vi lyssnade på barnsagor när jag var liten. Och när jag upptäckte att skådespelarna i dem hade gemensamt, eller namnen figurerade på flera olika ställen, så insåg jag att det är människor som jobbar med det här. Och jag tycker det låter jätteroligt. Så då tänkte jag att det där vill jag nog göra när jag blir stor. Och sen har det liksom funnits med i huvudet hela mitt liv, och jag har alltid älskat ljud, älskat musik, men framförallt ljud och röster. Jag satt ju och laddade ner röstprov till mina favoritreklamröster när jag hittade en databank som då hette Audio Building, var Sveriges största röstagentur i början på 2000-talet. Så satt jag och laddade ner alla röstprov och försökte lista ut vilka de var, och försökte lära mig hur man intonera och betona och allting. Och så till slut så fick jag för mig att nej, men nu ska jag skicka röstprov till dem och hamna själv här. Och då var jag 18, och så gjorde jag det och hamnade där. Och sen så började det rulla efter det. Ja, och så bestämde jag mig att det här vill jag hålla på med. Så då hittade jag en radioutbildning nere i Båstad i Skåne, och så gick jag den. Och så jobbade jag med radio i ett par år, 6 år.
Ja. Och efter din radiokarriär, så det var ju Radio Gamer, du hade den on the side. Och sen så halkade du in på dubbning. Och
ja.
Hur var det?
Ja, men alltså, det är ju väldigt annorlunda mot röstskådespel. Alltså, någonting som är vanligt är att man ser röstskådespeleri och dubbning som två olika saker. Men det är ju inte. Dubbning är ju en undergenre till röstskådespeleri. Normalt när man gör reklam i radio eller tv så får du ett manus. Och så senast jag gjorde radioreklam så var det så här: nu är du en pappa i en bil och din dotter pratar med dig. Och så får man ett manus, och så har du ju ingenting att följa mer än att tolka texten och manuset och hålla det inom tidsramen. Det får inte vara längre än 30 sekunder eller vad det nu ska vara. Så är det ju röstskådespeleri normalt. Men i dubbning så har du ju en förlaga som du ska följa efter. Du har en film eller serie du aldrig har sett, en karaktär du inte har fått någon info om, och så är det så här låter den i original. Du blir ofta rollsatt för att du kan låta ungefär likadant. Gör det, men får du att låta på svenska. Nu kör vi. Så det är inga förberedelser, det går extremt fort och så helt plötsligt är det klart, så får du aldrig repetera det du håller på med igen. Så det är väldigt annorlunda. Men det är
Ja.
fortfarande en fantastisk form av röstskådespeleri. För att ha med rätt roller och rätt typ av manus så kan man få göra väldigt, väldigt roliga karaktärer.
Verkligen. I tonåren så gjorde jag ju en såpopera på BBC på radio som heter The Archers. Det var ganska kul för att för 10 år sedan, när jag var i mitten på tonåren, var jag och mamma i London på BBC Broadcasting House som de sänder ifrån, där de hade guidade turer. Och det jag inte visste då var att han som höll i de här guidade turerna också var producent för The Archers. Och sen så fick vi ju prata, vi pratade lite grann, och så då tyckte han att han hade en fin röst och bara, kan inte du hoppa in som Chris Carter? Jag tvekade lite grann, men han övertalade mig och det var jättekul det. Sen så har jag fått programleda lite poddar för Nickelodeon, vilket har varit jättekul. Jag hörde av mig till dem, för det har varit en barndomsdröm att få göra det. Och jag tänkte så här från början, alltså när jag startade upp den här podden och det började gå bra, bokade fler gäster, jag vill jobba med Nick. Det hade varit kul. Så då mejlade jag till dem, det var typ 2019, och fick avslag. För de tänkte så här, vi gör ingen av den här typen av samarbeten just nu, men vi hör av oss om det blir aktuellt i framtiden. Så här, don't call us, we call you. Sen blev det ju en pandemi. Hur folk tittade på tv ändrades ju. Nu är det för mesta bara streaming som är grejen. Och då skulle de lansera en streamingtjänst. Och då hörde jag av mig till dem igen och de tänkte så här, men okej, okay, vi har den här nya streamingtjänsten, den kommer till Norden, kan du göra ett testavsnitt och bara läsa in några pressmeddelanden och göra det till ditt eget? Och det gjorde jag och sen så fixade de lite gäster till mig, till exempel iCarly-skådisarna. Och det ledde mig också in till, ja, men Rugrats som kom. Och mamma känner ju Annika Smedius och Vicky Benckert för de jobbar på en teater i Täby. Så messade jag dem, bara kan ni vara med lite kort? Så efter deras arbetsdag så satte de sig ner med mig och vi spelade in det separat, intervjuerna.
Två legendarer.
Verkligen. Jag fick ju göra ett röstprov i söndags, och sen så skickade jag in det på måndagen till ett produktionsbolag som hörde av sig till mig för att de hade hört min podcast, gjort lite press för den och ville då att jag skulle läsa in några repliker för en reklamfilm. Jag jobbade med Vicky i söndags på den här teatern och jag fick lite pepp från henne och lite inspo. So I'm grateful for her. Och nu är jag här med dig. Och det var lite min bakgrund inom lite av hur jag använder min röst. Men om vi går in på dig igen. Du är ju aktuell med Sonic Prime, säsong 3 på Netflix.
Ja, just det. Ja,
Ja.
den släpptes ju alldeles. Ja, det är bara någon. Alltså, det går ju så fort i den här branschen. Man sitter och jobbar med den jag har ju spelar jag gör svenska rösten till Sonic sedan 2020. Och Sonic Prime för Netflix har jag också översatt. Men den har jag jobbat med under hela sommaren. Så för mig är det länge sedan nu. Men det är klart. Ja, den har haft premiär. Ja, jag är väldigt stolt över slutresultatet, hur vi fick ihop det till slut.
Kanon. Det måste ju gå så himla fort när man får nya projekt hela tiden och översätta och dubba och sådär. Och sen så kanske det blir en surprise när det väl kommer, för då har du väl lagt det där bakom dig temporärt.
Ja, men lite. Ofta så det är lite olika, för ibland så kan det ju vara att projektet man jobbar med i princip ska skickas veckan efter. Det har jag också varit med om, att det är så tajt så att det är helt galet. Jag tror att jag, som till Lejonkungen, 2019-versionen som jag var med i, så tror jag att jag var castad sist in och jag spelade in på måndagen mina repliker och den skulle skickas till USA för mastering på tisdagen. Och den skulle upp på bio en månad efter. Och då är det är så tajt så att det är helt galet. Men sen så är det då som Prime så har jag ändå jobbat med manuset under i Och inspelningarna går ju oftast mycket, mycket fortare. Kanske 2 månader. Och sen så då dröjer ytterligare 3, 4 månader. Kanske 5 ibland innan den släpps. Så att det blir ju väldigt intensivt. Och sen blir det väldigt utdraget innan det släpps. Men just Prime så har jag varit så enormt involverad i. Från säsong 1 och nu till avslutande säsong 3. Så att då minns jag mer utav projektet än vad man oftast gör inom dubbning. För då kan det vara, varför sa du så här i avsnitt 3? Jag har ingen. Det är 2 år jag spelar in och det var det sista jag gjorde innan jag gick hem den dagen. Och jag fick inte se någonting innan och jag fick inte se resultatet. Så jag visste inte, jag har ingen aning. Jag kan inte svara på frågor.
Ja, och det leder mig in till det här, för jag älskar motgångar. För jag gillar att vara lite negativ här. Men målet är liksom så här, inspirera folk kanske att ta sig igenom någon motgång. När du har antingen översatt eller dubbat, har någonsin någonting gått fel? Och vad var det och hur löste det sig?
Ja, gud, det går ju fel hela tiden med olika saker. Men oftast så är det ju så, alltså det fina med dubbning just i, det finns ju naturligtvis, det vore ett drömscenario att inför en stor roll få se filmen innan så jag vet vad den handlar om, hur den ser ut, så jag vet vad karaktären tar för väg genom storyn. Det vore fantastiskt om jag vet alla twister och alla plot twists och allting. Det vore fantastiskt, men majoriteten, 99% av gångerna så får jag inte göra det. Och det var som en regissör sa till mig en gång i dubbning, om inte du får möjligheten, om inte jag ger dig möjligheten eller kan ge dig möjligheten att prestera på topp, då kan jag inte liksom, om jag inte ger dig den möjligheten, kan jag inte förvänta mig att du presterar på topp heller, utan jag förväntar mig att du gör det bästa du kan med det lilla du vet. Så att ofta blir det ju, ja, men som jag har gjort biofilm där man inte får se bilden överhuvudtaget för att projektet är så pass hemligt. Så att man får en kort bild av hur karaktären ser ut som du spelar och sen så är det i princip en svart bild med en cirkel som bara visar munrörelserna för att du ska kunna se läpprörelserna och kunna synka så bra som möjligt. Och så vet du inte hur karaktären ser ut, vad det handlar om eller vad det tar vägen. Och så får du liksom försöka skapa de bästa känslorna du kan och sen så när du ser filmen, bara, jaha, var det en sån film? Okej. Och då kan jag naturligtvis känna, ah, då hade jag ju betonat sådär om det här var syftet med den meningen och det var dit storyn skulle så hade jag betonat på ett mycket tydligare sätt. Men ja, ah, jag kan inte göra mycket åt det för att jag
Nej.
fick inte veta vad det handlade om eller vad det skulle ta vägen. Så man lär sig väldigt väl att improvisera och känna och vara närvarande i stunden och skapa känslan. Men man lär sig också att jag gör mitt bästa med den lilla infon jag får. Så att det fel blir ju hela tiden med betoningar och sånt där. Men det går liksom oftast inte att skylla på mig själv för att det beror på alla andra faktorer.
Ja, och sen så är det också bra att vara lite självkritisk och då vet man till nästa gång, till exempel. Kanske inte just i det här läget, men att ha de här anteckningarna i huvudet och att tänka liksom så här, ja, det här kunde jag göra på det här sättet eller ändra det. Det är ju jättebra för en, men sen får man ju inte heller låta det ta över, för då kan man ju kanske bara
Nej, men precis. Men självkritik, jag tror att det är därför jag har som rutin sedan mina år på radion så gjorde vi någonting regelbundet som heter airchecks, där vi lyssnar, jag och chefen, på en bit utav en sändning och lyssna på hur det lät. Och så kommer chefen med feedback och säger, jag tycker att du upprepar de här orden eller att du gör väldigt tydligt så här. Det kan vi försöka slänga bort för att vi människor när vi pratar lägger till oss ofta med massor med saker som liksom och nej eller alldeles för långa. Som är liksom inte bra i radio till exempel eller podcaster. Utan man ska undvika dem. Och om man inte får dem utpekade så förbättras man ju inte heller. Så därför försöker jag också se det mesta utav det som jag röstskådespelar i alla fall bara för att höra, okej, hur blev det där? Det blev så bra, då vet jag. Okej, den där intensiteten i serien. För ibland är det så att vi gjorde en serie för många år sedan som var kändes extremt skrikig. Det var nog det skrikigaste serien har gjort i hela min karriär. Och vi bara satt och suckade, regissörer och tekniker och jag. För det var så här, vi var så trötta efteråt för att ljudnivån alltid var på 210% i alla karaktärer. Men inför säsong 2 så kikade jag när säsong 1 kom ut och insåg att dynamiken fanns på annat håll. Så den upplevdes inte så skrikig i slutändan. Så som den gjorde när vi spelade in den. För dynamiken fanns i musik och hur den var tecknad och så. Men det framgick inte när vi stod och jobbade med den. Så då förstod jag sen att okej, då om jag bara gör den här grejen. Det är det som får karaktären att stå ut i den formen som den är skapad. Så att det är väldigt bra att lyssna på sig själv. Lyssna och få någon annan att ge feedback också. Ha någon att bolla med och vara självkritisk och försöka hitta de där sakerna som, okej, ja, men då vet jag. Nästa gång jag gör en sån här typ av karaktär, då ska jag tänka på det här, för där kan jag bli otydlig till exempel. Eller, så att det är det bästa sättet att växa på. Det är så du blir bättre.
Precis. Och jag känner att jag har ett litet privilegium som gör podcast, som inte radio, för att radio så är det jätteviktigt, för det är ju live. Medan här kan jag bara spela in någonting och så märker jag om jag kanske har babblat om någonting som inte alls var relevant eller säger någonting, för att jag bara kan redigera bort det. Och det tycker jag är så magiskt. Det hade ju inte funkat. Man kan ju inte bara redigera bort någonting som sänds. Men det hade man kunnat önska.
Nej, men det som jag tycker är glad, som jag är glad att ha med mig från just live-radion är det faktum att man lär sig väldigt mycket hur man kokar ner saker och ting. Det är lätt att man ordbajsar iväg. Och det är jag ganska bra på. Tydligen har jag gjort ett yrke på det. Men jag har nog lärt mig att koka ner det så mycket som möjligt och inte för. Och det gör också att showen i slutändan blir tajtare och får bättre pacing om man tar bort allt överflöd sådär. Så att, men absolut, visst är det skönare, framförallt det var därför jag flyttade över till podcast från kommersiell radio. Att istället för att få möjlighet att under 15-30 sekunder säga någonting snabbt, att faktiskt få prata till punkt och uttrycka någonting klart och presentera någonting som Röstskådespelarna-podcasten är ett utmärkt exempel med tanke på att dubbning har varit fulkultur och inte har tagits på allvar eller sett som någonting viktigt över så lång tid. Och nu efter 40 år så börjar de som grundade branschen att dö för att de är i den åldern och vi förlorar en hel historia och en kulturskatt. Och att då få en kulturgenre eller ett skådespeleri som aldrig har fått prata och synas, få prata till punkt, tyckte jag och min kollega Lin var superviktigt. Och då är podcast underbart bra.
Verkligen. Jag tänker att det är lite olika i olika länder när det kommer till dubbkultur. Jag menar, i Tyskland till exempel är ju det AO. Det finns ju till och med röstskådisar för specifika skådisar, till och med, för deras röster har blivit så kända. Och i engelskspråkiga länder har det väl börjat bli en grej. Om man tänker sig typ Netflix till exempel, som har börjat dubba grejer för vuxna också. Men där till exempel så var det förut väldigt, eller det är fortfarande där förut då, att man helst tar en ny cast och spelar om hela serien för man inte vill dubba den. Men nu så blir det en liten skiftning i det. Det såg inte man, men vad tycker vi om på Netflix nu att flera serier för vuxna till exempel dubbas, att inte att vi har gått ifrån förut, att
De
bara
har ju
fått.
slutat med det nu. De
Har
gjorde en
de det?
testperiod under ett halvår. Ja, men de slutade med det för ungefär ett år sedan. Lite
Aha,
mer.
okej.
Ja.
Men vad tycker
De
ni?
gjorde en testperiod över alla europeiska marknader. Och insåg ganska fort att ingen tittar på det i Sverige. Jag fick ju göra en av mina favoritroller i en Van Damme-rulle de hade. Jag kommer inte ihåg om den heter Legosoldaten, men då fick jag spela skurk. Och det är ju så fruktansvärt. För att vi inte är vana vid det. Men att liksom, att få skrika ändå, stå så här, ser ni, är ni rädda för den här lilla kuken eller? Att få stå och skådespela det i en dubb är väldigt roligt när man normalt sett håller sig till A, B, C, korrekta uttal för att barnen ska lära sig. Så det var väldigt, väldigt kul. Men det är ju, som sagt, det är ingen som tittar på det. Det är synd på det av det faktum att man tar för givet att alla kan engelska och att alla kan hänga med. Så är det inte. Vi har jättemånga människor som inte kan engelska. Och som inte kan lära sig och som kanske av andra funktionsnedsättningar inte kan hinna med. Så att jag tycker att det är synd att det inte görs på ett sätt. Men vi har ju inte den historien eftersom vi traditionellt sett har haft subtitles ända sedan egentligen filmen introducerades på bio i Sverige. Så när man fick häften på originalspråket med sig in i bion och fick sitta och läsa med för att vara med i filmen. Så det är ju så det har börjat. Den gemensamma nämnaren för dubbning utomlands är ju att det är diktatorer som har sagt att det är modersmålet som ska främjas. Så Spanien, Tyskland, Italien. Hitler ville att tyskan skulle främjas, så då förbjöd man att man inte skulle prata tyska på film, och det var därför de började dubba. Samma sak med Mussolini och hela de här. Det är därför som de har en tradition av att dubba som är mycket starkare än vad vi har.
Det är så. Okej, man lär sig någonting nytt varje dag. Jag brukar få lite kritik av min mamma faktiskt, som brukar lyssna på avsnitten. Så fort jag har släppt ett avsnitt så lyssnar hon på det. Hon bara, där babblar du för mycket om det. Håll i ämnet där. Där avbröt du gästen där.
Det är bra pekpinne för mamma.
Ja,
mamma.
Det är jätte...
Mamma har koll på det där. Ja. Alltid, jag brukar säga så här, gästen ska vara i fokus när man intervjuar. Det fick vi lära oss på radion. Så ja. Att, mamma har koll. Men jag tycker inte du har babblat idag.
Nej, bra. Sen är det också en skillnad mellan det och podcasts, för att där kan, eller inte jättesum, men där är ju lite mer frihet i, om man vill ta upp någon story från, om sig själv liksom. Det här gick jag igenom som var det sjukaste idag, på tuben idag, och så blir det ju relevant, för lyssnarna känner ju programledaren och vill veta det. Det gör man ju inte, i radio är det inte jätteintressant.
Nej, men precis.
Det beror ju på vad det är för program då, men ofta så är det ju inte intressant. Matilda Smedius var med för typ 1 miljon år sedan. Vi har ju typ samma födelsedag i princip. Hon förlorade en dag efter mig, så då gjorde vi ett födelsedagsavsnitt. Inte på vår födelsedag, för hon blev sjuk. vi var tvungna att boka om det. Men vi låtsades om att det var vår födelsedag. Och då fick jag ju en massa frågor från lyssnare som var lite aspirerande röstskådisar, vill jag se in i branschen lite grann. Och hon kände inte att hon kunde svara på någonting direkt, som att hon växte upp i den branschen. Och jag kan inte svara, för jag har inte så jättemycket erfarenhet, och jag har bara gjort grejer ifall jag blev förfrågad. Men vi säger att någon vill skicka in ett röstprov till en studio eller fler. Vad ska man tänka på? Hur ska det här röstprovet låta? Hur långt ska det vara? Allt det där.
Jag har ju suttit som rollsättare i tv-spelsbranschen bland annat. Jag har lyssnat på röstprov själv. Och jag kan... Så här, det första tumregeln är att skicka det allra bästa du har och prata med din vanliga röst. För att jag, en duktig rollsättare, och jag säger inte att jag var extremt grön i det när jag satte på det, men min erfarenhet genom åren gör ju att jag hör ganska fort om den här personen kan grunda en känsla eller har en röst som jag kan jobba med. Så det tar ju inte mer än ungefär en 5-10 sekunder innan jag förstår om det här är någonting att ha eller inte. Så gör max 30 sekunder av det bästa du har, där du pratar som dig. För många, och framförallt när det kommer till dubbning, så tror jag fortfarande att de flesta tror att det handlar om att göra, det märker jag på frågorna jag får i sociala medier, och som vi får till röstskådespelarna, att det handlar om att låta knasigt. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på fest, och så fort jag säger vad jag gör så får jag en spontan audition från någon som kan låta som, jag kan låta som Svampbob, och jag kan låta som Kalle Anka, och då, för det första så har jag ingen makt överhuvudtaget att göra någonting med din audition här framför mig. Och för det andra så, vi har en Svampbob och vi har en Kalle Anka. Vi behöver nya röster, vi behöver inte alltså någon som kan låta som alla andra. Så att skicka det bästa du har med din röst. Och idag, såvida du inte är barn. Barn har lättare på det sättet. Men såvida du inte är barn, utan om du är vuxen, så krävs det någon form av skådespelarutbildning eller teatererfarenhet eller studieerfarenhet eller musikalutbildning för att lyckas inom dubbning just idag. Men om vi ser utanför det, så tycker jag min rekommendation är att börja med små mindre produktionsbolag som finns ute i landet, att skicka röstprov till dem och börja jobba och få regi och studiovana den vägen. Det var så jag började, för att du kan inte kliva in i om man säger the big leagues utan att veta hur man tar regi. När någon säger jag vill att du får det här att låta mer sårbart, då behövs det att du vet vad personen är ute efter. Hur får jag den här rösten när jag gör den här? Det är många som kan göra så här. Jag kan göra en den här typen av röst. Jag kan låta så här. Ja, men kan den samma, en och samma röst låta ha vunnit på lotto och vunnit 130 000? Och kan den rösten förlora sin bästa vän? Hur låter det? Kan den rösten bli jagad av ett monster? Du måste kunna göra alla de här, alltså framställa alla de här känslorna med bara rösten, för att du blir ju bortkopplad från kroppen. Det räcker inte med att höja ögonbrynen för att låta förvånad, utan det krävs någonting annat, för att ögonbrynen syns inte. Så mitt tips är att spela in röstprov, skicka till studios. Dubbningsstudios har sina hemsidor som du går och skicka med, och skicka det bästa du har. Skicka, googla efter radioreklamstudios och reklamstudios och reklamföretag, producenter, produktionsbolag, och skicka till dem. Och om de säger nej, be om feedback. Vad kan jag göra bättre? Jag satt och skickade till mina stackars idoler back in the 2000-talet, så skickade jag mitt röstprov till mina favoritreklamröster och frågade hur det lät, och så fick feedback, och de bara, ja, men det låter bra, du behöver tänk på den här betoningen och du behöver lugna ner tempot, det blir otydligt när du pratar för fort och sådana där saker. Så att ja, försök att spela in röstprov, men som sagt, skicka inte för långt och skicka det bästa du har. Och våga fråga om feedback.
Ja, absolut. Och det är många som kanske tänker att man vill inte vara tjatig, men man tjatar ju inte på någon, man vill ha feedback. Och det kan ju i vissa kretsar, men kan ju till och med, kan vissa till och med tro att det kan vara oprofessionellt eller att man är för på en annan människa. Men så är det ju inte.
Hur ska du bli bättre om du inte får feedback på det? Och framförallt, om det är någonting du måste göra i den här branschen och i dubbningsbranschen till exempel, det är att tjata. För allting handlar om att hamna top of mind. Det ska vara den senaste rösten de tänker på när de får en förfrågan på sitt bord. Det är därför också det är så svårt att komma in i branschen. För är du i den, så måste du hålla dig upp. Även om du jobbar med det, så måste du påminna folk om att de finns, att du finns. För det är så många som vill vara med också. Så är det någon som jobbar mycket, så hamnar ju de oftast top of mind eller är där. Jag vet kollegor som ibland under dåliga jobbperioder åkte till dubbningsstudiorna och satt med sin laptop och jobbade i väntrummet bara för att vara i närheten. Och när de liksom kommer och säger, vi behöver, men du är ju här, kan du komma upp och göra den här? Så var de där. Eller då var, gud, vi behöver en röst i det här. Ja, men han sitter ju där nere, vi tar honom. Alltså det är så mycket som händer på volley också. Så att tjata. Våga tjata och ta feedback.
Precis. Och det här gäller ju inte bara dubbning, utan det gäller ju en massa olika yrken. Jag menar, när jag skickar pressmeddelanden om den här podden till journalister till exempel, då är jag lite på. Om vi har en bra relation liksom. Så det är ju det. Det gäller att liksom vara på locket och bara, jag finns, här är det, ringa in, mejla. Sådär. Men sen måste man ju kunna veta liksom var gränserna går lite grann, så man inte är
stalkerish.
Men håller man liksom till typ, ja, men ett mejl som påminner sig om en follow-up, och sen om de inte har tid att svara eller inte är intresserade, take a hint, känner jag. Så fixar det sig.
Ja.
Ibland har man ju fått förfrågningar om att vara med i podden till exempel, från artister och sådär. Och sen så har ju jag gjort, ja, men press samtidigt, eller jag går på folkhögskola, jag pluggar samtidigt. Och sen så tänker jag liksom så här, när jag fått sett ett mejl till exempel, då tänker jag, wow, jag måste svara den här personen. Men så är det ju massa andra grejer som man glömmer ju jättefort att höra av sig tillbaka till personen. Så det är jättebra att få alltså, påminnelser och allting. För annars så, tänk då hade jag kunnat missa en bra intervju till exempel om
någon
inte hade påmint. Det är jätteviktigt. Så det är också ett tips från mig. Och nu är inte så långt kvar, hörni, så jag tänkte att vi kunde bara sammanfatta lite vad vi har pratat om.
Vi har pratat om röstskådespeleri. Och vi har pratat om hastigheten i branschen. Ja, det är typ det.
Det är det. Och så har jag pratat lite om mig. får se hur sammanhängande det är när jag redigerar. Och så finns vi också på sociala medier. Vilka plattformar finns du på? Vad heter du där?
Jag heter som mitt företag One Man 20 Voices, en etta, MAN 20 av Voices. Finns på Instagram, YouTube, Patreon, Threads, Blue Sky, vad du nu vill prova. Men Instagram och YouTube är väl de som jag är förutom Patreon som inte är sociala medier på det sättet. Men det är nog mest aktiv. Och som på Instagram-kontot och YouTube-kontot, Röstskådespelarna, som heter Rostskådespelarna bara på Instagram. Där finns vi på TikTok också för övrigt. Med massor med intressanta grejer som jag upplever första gången efter 10 år i branschen att jag är en nostalgi för barn, vilket är väldigt konstigt för att 10 år sedan känns som att det var igår. Men det är alltid lika roligt att spränga huvudet på någon 13-åring och bara, gud, vad är du där? Och det är väldigt mycket sånt på TikTok. Så det är väldigt roligt. Men där håller väl jag till.
Ja. Och jag heter 17 på alla ställen, för det var mitt artistnamn när jag gjorde musik, så behöll jag det. Och jag finns på Instagram och Facebook och TikTok och YouTube och Spotify också. Det är ju spellistor ibland, ni kan kolla in som mina gäster ibland har gjort. Och jag länkar dina sociala medier och mina länkar i beskrivningen. Så att ifall det är någon som är jättedålig på att ta instruktioner eller komma ihåg information som jag gör, så länkar jag det så ni har det. Och sen får ni gärna säga hej till oss på någon app, så svarar vi. Det här var kul. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och ta hand om er, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!
Tack, hej!